Det tusende av Petter Lidbeck.
1. Jag var ledsen när mamma dog. Hon var en av de första och det fanns tid att sörja. Vi var många i kyrkan och det var fullt med blommor. Prästen talade om mamma som om han kände henne. Han pratade en del om Gud också, som om det fanns en. Så här i efterhand verkar det märkligt. Människor, tårar, blommor. Då var det naturligt att sörja. Det är det inte nu. Döden finns överallt. Ingen plats för detaljer. Ön ligger alldeles vid mynningen mot havet. Vi är knappt 50 människor här. Alla överlevare, med ärr efter de svarta blåsor som en gång täckte axlar och hals. Vi kom för att dö, men fortsatte leva. Nu hanterar vi de döda och döende. Vi hämtar dem med färjan, hör dem hosta långt innan vi når land. Alla eldas. Det finns inget annat sätt. Den svarta rökpelaren stiger mot himlen, lutar sig med vindens hjälp, vittnar om att vi sköter vårt uppdrag. Vattnet tar askan, för den ut i havet. För vårt arbete får vi mat och virke, fortsatt liv. Det första året kom läkare från fastlandet och tog prover på oss, som om vi bar på en hemlighet de ville åt. De hade skyddskläder och andningstuber, tjocka handskar och säkerhetsutrustning. Det var innan de visste att överlevare smittar värst av alla. Några dagar senare kom de tillbaka, utan skyddskläder, men med svarta blåsor. Idag är de rök och aska. De som lever när de kommer får vänta i särskild sal. De behöver sällan vänta länge. De har slutat äta och dricka, andas bara svagt och med besvär mellan hostattackerna. Kroppsfunktionerna har avstannat. De väntar på att dö. En del känner jag igen från fastlandet. Klasskamrater, någon granne, kvinnan i matbutikens kassa. Jag brukar trycka deras händer försiktigt som sällskap. Det hjälper inte. Deras ögon är tomma, musklerna utan kraft. Jag gör det för min egen skull. Bara för min egen. Gecko tittar irriterat på mig när jag trycker en hand. Andas hetsigt när jag böjer mig ner och frågar om det finns något de vill ha. Vill du göra gott? Frågar han. Släng dem i ugnen. Korta deras lidande. Jag gillar inte att han pratar så. Det spelar ingen roll att de nästan döda varken hör eller reagerar. Kaptenen som kör färjan har en dotter i livet. Hon bor på fastlandet och står på berget när vi lägger till. Kaptenen och hans dotter tittar på varandra medan Mercer och jag bär ombord kroppar och leder döende över landgången. Avståndet är för stort för att kaptenen ska kunna prata med sin dotter, men det är mycket också att se. Kaptenen är alltid mjukare i dragen efter att han sett sin dotter. Mercer är min bästa vän. Vi jobbar tillsammans. Äter tillsammans, sover tillsammans. Vi pratar om praktiska saker och drömmer om allt som var. Människorna, prylarna. Vi pratar ofta om prylar, sällan om döden. Den är här ändå. Ingen bestämmer på ön. Det behövs inte. Vi har arbete att sköta och ingen tid att grubbla. De sjuka ska skiljas från de friska och avlägsnas från fastlandet så att inte smittan sprider sig. Vi får inte svika, säger kaptenen när de döda är många och rökpelaren hög. Vårt arbete är viktigt avgörande. De friska på fastlandet är beroende av oss. Kaptenen får alla att känna sig utvalda. För hans skull släpar vi kroppar tills våra egna glänser av svett. Om jag orkar, efter dagens slit, blundar jag och tänker på hans dotter som står på berget med rödskimrande hår i vinden. En på 1000 överlever. Tills döden överbevisat oss är varje individ den tusende. Kaptenen påminner gång efter gång. Han vill inte att vi slarvar. Gecko tycker annorlunda. De är för många, säger han. Vi kan inte ta emot fler. Varje månad är en ny överlevare. Hur många till får plats på ön? Det räcker inte åt alla. Kaptenen sätter ner muggen hårt i bordet. Gecko tystnar, reser sig och går. Han vänder sig om vid dörren. Jag matar ugnen, säger han. Någon måste hålla den varm. Mercer och jag sitter tysta.